Välkomna till min filosofiska salong. Det låter alltid lite högtidligt att få säga det. Men det är ju inte så högtidligt med filosofi. Det är ju precis det som alla egentligen borde prata om, nämligen existentiella frågor. Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi, håller du med mig?
Ja,
det är inte så svårt som det låter. En del tror att filosofi är sådär oåtkomligt och det är bara sådana alltså, som du som får prata filosofi.
Både och. Det finns ju filosofi som forskning. Och det är lika svårt som kemi som forskning eller vad som helst.
Ja, okay.
Men de här existentiella frågorna, de är förstås, de äger vi alla. Mm. Och de kan vi alla prata om.
Och det är en mänsklig förmåga att kunna prata
det,
om
att
dem.
Reflektera över de här frågorna är en del av vad det är att vara människa.
Ja, ja. Och Anna Björklund som har en podd som heter Della Q som är mycket både omtyckt och omdiskuterad.
Ja, det kan man väl säga.
Det kan man väl säga, ja. Och du är också krönikör i Metro. Jag tänkte på när båda ni två lyssnade ju nu på mitt samtal som jag hade alldeles nyss. Och frågan här är, varför berusar sig människan? Då har du skrivit, Anna, en krönika som jag studsar inför. Alla mina vänner knarkar.
Mm. Jag har ju två små barn och under den tiden som jag har fått dem och så har det liksom hänt någonting i min bekantskapskrets eller min generation lite kanske. Och det är ju att det är så himla vanligt att ta en liten drog då och då.
För att, tänker du?
Ja, alltså för att känna något, tror jag. Och det är liksom ett bruk, det är också väldigt viktigt för dem att det är ett bruk, just att det är väldigt stor skillnad på bruk och missbruk. Och att man gör det kanske någon gång i månaden eller så. Men att det är ändå så fruktansvärt vanligt och det är väldigt liksom fritt från stigma också verkar det som. Alla verkar känna liksom någon som de beundrar, som de vet har liksom kunnat knarka lite nu och då hela sin karriär och det verkar inte vara någon fara. Så att det är just det där som Jannick pratade om, att man kommer undan med det, tror jag. Och
men du, om man nu ska lyfta det till en mer filosofisk fråga, varför man berusar sig, så sa du för att komma undan, eller för att känna, sa du för att känna?
För att känna någonting.
Känna, sa du. För jag tänker att det är för att inte känna, men du tänker att det är för att känna någonting.
Ja, det är kanske det som är skillnaden mellan bruk och missbruk. Jag vet inte, att om man just vill ha en groovy sensation och liksom få en upplevelse, alltså nästan som en konstupplevelse, det ska bara bryta vardagen på något sätt, det ska hända något liksom. Då det är väl ett sorts bruk som kanske funkar ett tag i alla fall. Kanske jättelänge, vad vet jag. Men missbruket är kanske det här med att ha någonting att fly ifrån. Vet inte.
Vad tänker du, Åsa Wikfors? Det här är inte en av dina dagliga filosofiska frågor. Men det har ju funnits i alla kulturer. Jag ska bara människan har ju berusat sig med alkohol ungefär 10 000 år. Opium 4 000 år. Och en tidig anledning till att man berusas var att komma närmare Gud. Man har använt allt från svampar till alla möjliga typer av droger. Det är ju någonting i det här som människan vill åt som man inte får annars.
Alltså jag tror att det kan vara en kombination av grejer. Helt väldigt olika faktorer som gör. Ibland kan det vara just det när man vill förhöja känslor. Då, eller när det gäller den här religiösa extasen. Då, att man sökte efter någon värld som låg bortom verkligheten och drogerna hjälpte en att se den världen. Mm. Och där fanns ju mer, men när man tittar på 60-talet med LSD och sådär, så var det liksom mycket prat om att man fick religiösa upplevelser av det.
Där höll man ju på med det i psykologin inom universitetet och testade i forskningssyfte.
Man testade på väldigt många olika sätt där och det för att just få den här alternativa upplevelserna som man inte kan få från det vanliga livet. Så det kan ju vara ett sätt att söka sig till det. Men sen har det ju, som du säger, det har använts för att komma undan lika mycket. Också naturligtvis smärta och olycka och sådär. Så och jag tänker med det här du beskriver nu som inte jag kände till då. Det tyckte jag är lite fascinerande här. Jag hänger uppenbarligen i fel kretsar här då.
Eller rätt, jag vet inte.
Jag vet inte. Eller så är jag helt naiv. Det brukar de säga att jag är vad det gäller sånt. Men jag visste inte att det var det. Men jag tänker att vi lever i en kultur som är väldigt, väldigt fokuserad på den egna njutningen och den egna upplevelsen. Alltså man ger bort julklapp, upplevelser ska man ge bort och sådär. Väldigt upplevelseorienterad kultur som är väldigt egocentrisk, som handlar om att man liksom, så här, va?
Och vad, jag kan tänka, vad är flyr man från, tycker du?
Nej, jag tror inte att man flyr där så mycket som att, ja, vad, är liksom, vad ska man göra med livet? Jo, man ska ha coola upplevelser, för vi har allt det materiella, va? Och vi har det liksom bra, vi har föda för dagen och vi har allt det där, va? Vad kan man lägga till ett liv som är så välfyllt som våra liv i västerlandet är då normalt? Jo, man kan lägga till den där spisade upplevelsen som man inte får annars. Det kan ju handla om att man klättrar upp på ett berg som är livsfarligt att klättra upp på. En del är ju, får ju kickar och det, va? Men det kan handla om sånt också, tror jag, va? Att få upplevelser just, va? Och det tycker jag är ett litet problem just nu, att det är det vi sträva mot så mycket upplevelser.
Men många av de upplevelserna är ju också sociala på något sätt. Att det man egentligen vill ge bort är kanske sällskap när man ger bort ett teaterbesök. Att man ska bara gå och göra någonting ihop. Och så tror jag att det är ganska mycket med drogerna också. Liksom, att det är ett sätt att bara umgås. För det är svårt att umgås. Så man behöver någonting som håller ihop en eller gruppen på något sätt.
Jag har tänkt på en annan sak, att jag kan känna en egen längtan över, i ett väldigt inrutat liv som ju det blir om man ska leva det här ordentliga livet, så finns det en längtan att gå över gränsen ibland, fast inom ett ganska tryggt på ett tryggt sätt. Och då när jag var i Brasilien, i Rio, blev jag inbjuden till en ritual som handlade om candomblé, alltså macumba. Alltså det var liksom från voodoo är det ju, och man gjorde det, var jag var med människor som vi skulle kunna varit vi som satt i publiken, och även som gick runt i vita kläder innanför ett staket, och så satt män där och kvinnor där, och så satt en kvinna och trummade på trummor, och det här verkade ju helt märkligt med våra ögon mätt, men jag såg ju vad som hände. De liksom gick in i trans. Och sen efteråt så pratade jag med dem och sa, vad otroligt skönt att det var liksom göra det här. I den där väldigt trygga, begränsade rutan. Och då tänkte jag, har vi det i vårt liv? Ja, kanske att det är rockkonserter när det blir sån här nästan extasstämning.
Alkoholen har ju haft en funktion länge i svensk kultur. Att man använder den för att släppa lite på.
Ja, och bli någon som man kanske vill vara där inne och inte vågar vara.
Men jag tänker på mig själv. Alltså, jag har aldrig provat någon drog över något slag. Jag tänker, varför är jag så rädd för det här? Och jag tror det är för att just jag gillar inte den risken att jag ska inte vara mig själv.
Nej, släppa på den här kontrollen.
Nej, jag gillar inte det. Alltså, och det tror jag, det är lite grann hur man är som, det är bara, det är liksom inget, det jag bara råkar vara sån, tror jag. Jag skulle inte tycka om att tappa bort det på något vis. Jag vill gärna uppleva saker, men om det blir någon annan som upplever, då har jag inget intresse av det. Det ska vara jag. Och jag skulle oroa mig för det.
Att inte du kände igen dig själv.
Ja.
Vad tänker du då? Är du en av dem som provar och tycker att det är helt okej?
Nej, jag har nog mer ett sånt klassiskt komma hem från jobbet och ta ett glas vin vid diskbänken nästan utan att ta av mig skorna. Den typen av liksom, njutningsfullt slappna av vindrickande. Och så där. Det har jag.
Ni satt ju och drack rätt mycket när ni satt och pratade, som ni slutade med sen, eller?
Ja, ibland håller vi på fortfarande i podden. Alltså. Ja, det gör vi. Och just för att ge hjärnan en liten signal om att nu är det lugnt, nu är det över, nu kan man äntligen ta det lite lugnt.
Och då behöver man en yttre påverkan, för det kan man inte uppnå annars.
Man kan uppnå det annars, men det tar kanske lite längre tid. Det är kanske en lite högre tröskel då. Jag vet inte vad min lever säger i längden, men i övrigt så är det ganska problembefriat.
Men känner du igen det här att om det blir för mycket att du är rädd för att släppa på kontrollen, eller är det det du vill?
Men jag är nog, alltså, jag vet inte om det är en generationsgrej, liksom, men det är ju väldigt fint att släppa på kontrollen i min generation, skulle jag säga. Att det är liksom ett tecken på att man är trygg i sig själv, eller att man är liksom... Man är inte rädd för andra människor. Man kan liksom närma sig någon främling om man liksom, är på någon liksom nattklubb och så, där man egentligen kanske borde vara livrädd för att det är mörkt och obehagligt och massa människor man inte känner. Men då ska man vara som allra mest öppen och allra mest liksom, närmande. Så där. Det är liksom en statusmarkör nästan att kunna just släppa garden helt. Och
det gör man med hjälp av droger.
Ja, det är väl egentligen...
För annars är det mycket svårare.
Hjälper till, ja.
Ja.
Ja, det kanske är ett svenskt problem. Alltså, det, där, jag menar, det har ju alltid varit lite hippt att släppa på kontrollen på det sättet. Ja, jag tror inte det är någon generationsgrej. Kanske. Och jag kan tänka på det. Jag bodde ju också i New York i många år. Va? Aha, det var så extremt skönt, för där kan man alltid vara lite så här. När jag var helt nykter. Och det, så det är lite kulturellt betingat det där också. Hur ska vi vara när vi är bara så här? Får vi vara så här galna och högljudda som jag tenderar att vara om jag får vara som mig själv då? Men,
det är kanske är jobbigt att vara svensk. Det kanske
det är kanske är jobbigt att vara svensk. Men vi har ju, alltså, historiskt har vi ju druckit i Sverige. Vi har ju varit vi hade ju enorma problem med det.
Ja. Det här var befolkningen var ju alkoholiserad.
Ja, totalt. Innan alltså, så att, och liksom så här.
Men det är den väl igen, tror jag.
Ja, det kanske är så fortfarande. Ja. Men det var ju därför Systembolaget kom till och motbok och alltihopa. Så det, men då var det ju också för att döva smärta och hunger och bekymmer och liksom hitta ett sätt.
Det var det, men jag slogs verkligen av det där när jag började studera utomlands först i England och sen kom jag särskilt till USA då, va? att man såg ju aldrig någon som var full på gatan. Men i Sverige gjorde man ju jämt det, va? Kanske England lite mer så, men i USA. Så att det var någonting med det offentliga supandet och liksom enorma, man bara totalt släppt och kunde göra vad som helst, som man aldrig såg där då, va? Det fanns ju mycket andra droger i New York och sådär. Så att det är kanske något kulturellt betingat.
Baudelaire skrev, om vi nu ska försöka besvara frågan genom honom, så skrev han: för att inte känna tidens förfärliga börda, alltså varför vi berusar, som knäcker era skuldror och böjer er mot marken, måste ni berusa er utan uppehåll. Så det har ju hyllats mycket.
Tycker du att graven är för djup, Novalans, så ta dig då en sup. Det är Bellman, va? Så att det är den ångesten, att den har en ångestdämpande funktion, det vet vi.
Tillfälligt.
Men vad ser du framför dig, att alkoholen kommer bytas ut mot andra droger, eller?
Kompletteras med, tror jag. Så är det nog. Men och också det som återigen Janik pratade om, att det just läkemedlen ökar ju också extremt. Liksom. Och just det att få någonting av en doktor så att det känns liksom ännu mer legitimt och ännu mer liksom avstigmatiserat. Att det faktiskt är medicin för att man har en så speciell personlighet. Man kanske liksom, har en så speciell begåvningsprofil så man måste liksom stylta upp på några ställen. Det är ju också väldigt vanligt, och det gör man ju med barn också. Liksom. Så att det är ju...
Ja, men jag kommer tillbaka till det här med njutning som jag börjar med att liksom... Att kravet på att vara enormt lycklig och ha någon slags konstant njutningsrus är så högt på oss nu. Men så är ju inte livet. Nej. Och då kan man tänka att om man går omkring och känner sig så lite halvglad eller deppig eller vad man är för det mesta då, va? Och då kan man tycka att det är något onormalt med det, va? Och att man därför jag borde bli glad. Och så är ju inte livet, va?
Det är särskilt inte just nu kanske. Eller det känns som att alla missbruk som ökar har ju på något sätt med internet att göra också. Alltså det är just så liksom porrmissbruk, dataspelsmissbruk eller kanske istället för att gå ut och supa med sina kompisar på stan så sitta hemma och ta något piller liksom och scrolla. Det är väldigt det är liksom ensamheten i det hela som skapar missbrukare på något sätt. Så att, jag tror inte, kanske inte är så njutningsbetonat ändå alltid, utan att det finns liksom en...
Tröstande, bedövande.
Ja, precis. Sällskap.
Hörrni, det är inte alltså att man kommer fram till något, utan man bara får ställa frågan och undersöka det här. Nu kommer en ny filosofisk fråga, nämligen: var slutar jaget? Känn på den en liten stund, ni som tittar, och så ska vi höra hur diskussionen blir här.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, jag ställde alltså frågan, var slutar jaget? Och jag har bjudit in Anna Björklund från podden Della Q. Och Åsa Wikfors som är professor i teoretisk filosofi. Det här ämnet gillar du.
Ja.
Men det är väl ett ämne man sysslar mycket med.
Det är ett gammalt ämne inom filosofin. Mm. Eller man kan börja med att ställa frågan vad jaget är.
Ja.
Eller om det ens finns.
Mm.
Så att det går ju tillbaka ända till antiken. Då.
Jag tänker alltså, finns jag till? Är ju ett berömt
citat. Och det är ju berömt från den franska filosofen Descartes. Mm. Som sa det där när han bestämde sig för att tvivla på allting som han kunde tvivla på. Det enda han inte kunde tvivla på var att han existerade, åtminstone inte så länge han tänkte. För när han tänkte, då måste det vara någonting som tänker. Och det här någonting måste vara jaget då. Va?
Mm. Mm.
Och det är ju där det börjar bli svårt då. För frågan är, vadå någonting? Vad är det?
Mm.
Jag menar, jag har massa tankar och upplevelser nu och så. Och finns det då någonting inne i mig någon, liksom, som upplever allt det här då? Något subjekt liksom, som alltid är konstant. Oavsett vilka upplevelser jag har och allt det som finns igenom. Och det fanns ju en sån syn lite grann då, historiskt.
Har djuret jag, tänkte jag på?
Ja, det beror ju... Alltså enligt Descartes absolut inte. De har inte ens en själ. Alltså, han hade ju en väldigt strikt syn på det här med kropp och själ. Och människan består av två substanser, själen och kroppen, som på något konstigt sätt samverkar då, va? Själen går in via hjärnan och gör att kroppen rör sig. Och kroppen tar in upplevelser och gör att själen reagerar på det. Då, va? Men djuren, de hade bara kroppen, de har ingen själ. Så de har absolut inget jag. Då, va? Så i den bemärkelsen inte. Då. Men den synen på att liksom, vi människor består av två substanser, en kropp och en själ, materiell och en icke-materiell substans, den har ju filosofer släppt sedan ganska länge. Då, va? Och man tänker sig att också jaget är på något vis fysiskt, eller själen är fysiskt. Då. Mm. Och då kan man ju tänka sig naturligtvis att djur har ett jag också, men sen beror det på vad du menar då, va? Jag menar att ett djur är ett upplevande subjekt. Alltså min hund, och den upplever massa saker hela tiden naturligtvis. På det sättet har den ju ett jag. Men vad min hund inte kan göra, som vi kan göra då, är ju att reflektera. Alltså det här med, som man kallar för självmedvetande. Alltså tänka på de där upplevelserna som man har. Så, nu känner jag mig väldigt hungrig. Jag undrar om inte jag skulle gå. Alltså, den här reflektionen som är så centralt för vad det är att vara ett mänskligt jag. Då. Mm. Det har ju inte djuren. Det har ju inte ens de mest avancerade människoaperna. Den här förmågan att tänka på upplevelser.
Mm. Och tänka abstrakt.
Ja, tänka abstrakt har de ju inte heller, för att de har inte språket. Då, va? Mm. Det är så intimt kopplat till språket. Så kräver man självmedvetande för att man ska ha ett jag, då har djuren inget jag. Mm. Men kräver man bara upplevelser, då har djuren ett jag.
Mm.
Mm. Så ungefär.
Mm. Vad får du för tankar?
Jag har varit ganska intresserad av mitt jag och varit en sån som håller på väldigt mycket med individen och har liksom, haft det som någon slags intresse att ställa mig utanför gruppen och vara den som står bredvid och just tänker på just mina behov och sådär. Det har jag alltid tyckt var så kul och sen så var ganska trygg i det liksom. Och sen så, när jag träffade min man så, och fick mina barn, så började jag plötsligt sova så mycket bättre. Och började liksom må på ett helt annat sätt. Och insåg att det här med liksom, gruppen och liksom den sociala tryggheten och så, att det är kanske lite mer värt än vad jag hade fattat innan och sådär. Så att jag tror jaget är ju också väldigt mycket en social grej, en del i ett sammanhang. Och det tog mig ganska lång tid att fatta.
Mm. Jag tänker om när vi pratade om droger nu så brukar man säga att vissa droger som LSD är jagupplösande. Och du har alltid funderat på vad då det betyder, att man inte har ett jag. Att det blir som att man då inte kan förhålla sig med sitt jag till andra människor. Att ingenting betyder någonting, man kan utsätta andra. Alltså empatin försvinner om jaget inte är där och styr över rätt och fel eller...
Alltså, ja. nu är jag ju fel person att fråga egentligen, för jag har ju inte haft de där upplevelserna.
Nej.
Och kan inte så mycket om forskning runt omkring det. Men det är klart att det kan vara jagupplösande på det. Det finns en typ av jagupplösning som går ut på just att man släpper på de där sakerna som är centrala för ens uppfattning om vem man egentligen är då, va? Att jag har vissa värderingar och vissa övertygelser och jag beter mig på ett visst sätt. Släpper man på allt det, va, då är det en typ av upplösning av jaget. Och det kan ju naturligtvis droger bidra till.
Mm. Men jaget är inte det beroende av att det finns ett vi och ett andra människor?
Alltså det beror på vad du menar med jaget då. Va? Det är det jag återkommer till hela tiden. Man kan mena med ett jag, så kan mena mig som en individ, som du var inne på, som en person då, va? Som är liksom, med mina upplevelser, mina tankar och min kropp och vad jag gör med det liksom. Det är en typ av jag då. Det du var inne på är ju helt korrekt. Om man pratar om lycka och välmående så vet man ju ett väldigt överdrivet fokus på det egna jaget leder alltid till olycka. Ja. Och det bästa sättet
att bli...
Man får ju höra såna här saker som att om du ska bli lycklig, det är som när du flyger på flygplanet, du måste först sätta masken på dig själv och sen på de andra, såna här syrgasmasker. Rädda dig själv först och sen blir det... Det är helt fel. Det är ju helt fel. Det är när man engagerar sig i andra människor som man mår bättre. Mm. Så det här överdrivna fokus som är kanske lite västerländskt då, va, på jaget och egna. Det är ett problem då. Va? Så i den bemärkelsen är vi, våra jag, väldigt beroende av andra människor för att vi ska må bra. Människan är ju den sociala varelsen. Det är ju vår största förmåga. Det är på det sättet vi skiljer oss från andra djur. Vårt sätt att överleva är inte att vi är jättestarka och sådär, utan det är att vi kan samarbeta. Och där har vi ju språket. Det är vår liksom unika egenskap också. Det behövs för samarbete. Så det är i det här samarbetet med andra människor som vi mår allra som bäst. För det är där vi liksom...
Och det
är
kanske då man uppfattar sitt jag också på ett annat sätt.
Ja, jag tror, apropå det, för jag har ju faktiskt forskat på det här med självkännedom då. Va? Det finns ju någon slags myt om det att nej, nu ska jag dra mig undan och ta reda på vem jag egentligen är. Mm. Och jag ska åka ut den där, bygga en hydda i skogen och komma tillbaka i 3 månader och berätta för er vem jag är. Det är ju helt fel sätt att lära känna sig själv. Yeah. För att veta vem man är måste man ju handla tillsammans med, göra saker med andra människor. Det är så jag upptäcker om jag är modig eller inte. Det upptäcker jag inte om jag sitter i en hydda och funderar på det. Va? Eller om jag är generös. Eller för att lära känna mig själv måste jag handla med andra människor, inte dra mig undan.
Visst är det även så rent liksom, neurologiskt i hjärnan liksom, att hjärnan formas liksom hela tiden efter upplevelser och minnen och som alltid nästan har en social liksom, innebörd för att vi är så besatta av vilka vi är just i gruppen och sammanhanget. Liksom.
Absolut, det sociala för liksom, hjärnans utveckling och så där är helt centralt. Blicken, det första lilla barnet lär sig och liksom följa den andres blick och sådär, va? Och man har ju sett mycket liksom, hur om mamman tittar bort när ett barn, sådana här hemska experiment man ser på spädbarn, när spädbarn söker blicken för mamman och mamman tittar bort tillräckligt länge så blir de helt desperata, va? För vi söker varandra hela tiden, va? Och det, den här sociala interaktionen är helt central för hjärnans utveckling, så visst.
Man trodde väl ofta tidigare att barn var som blanka ark när de föddes och att det inte jaget fanns på något sätt. Så har man ju upptäckt att så var det ju inte.
Nej,
blanka ark är de ju inte i alla fall. Om sen jaget fanns, det beror lite på då.
Ja, när börjar det och slutar jaget? Det är ju intressant.
Det börjar ju inte, alltså den här upplevelsen av att man är en annan att den här självupplevelsen, den kommer ju inte omedelbart då hos barnet, utan den kommer ju senare, förmågan att reflektera som jag pratade om förut, den kommer ju inte förrän 3-4-5 års ålder då, alltså det växer ju fram ett jag genom åren på det sättet.
Jag tänker då när man har barn att man förstår också när barnet blir så rädd och förstår att man sitter inte ihop med sin mamma utan mamma kan försvinna, lämna, gå, att det då blir så smärtsamt och ofta ser det ut som den här separationsfasen, mm. att man är ett jag.
Mm.
Att man behöver fler människor runt omkring sig för att överleva.
Verkligen, det är det man hanterar sen resten av livet.
Ja, sen håller man på med det hela livet.
Ja.
Men du, det positiva med att... För du säger att du stod vid sidan om och reflekterade och tittade på andra utifrån.
Tugga tuggummi och vill inte vara med i det. Nej, sport och sådär. Ja. Nej, precis. Ja.
För jag tänker att det måste göra brott på någonting att du ställde det där vid sidan om.
Ja, säkert. Liksom en rädsla att inte passa in i gruppen eller något sånt på, någonstans. Men också att... någon vilja att liksom vilja särskilja sig och sånt där. Och just att bygga en så här egen identitet som inte någon annan kan hota.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm.
Mm.
För det hör man ju ofta att, att man vill behålla sitt jag.
Mm.
Och inte bli en i mängden. Bli inte uppslukas.
Mm.
Och det menar ju du är helt fel, för det är precis där man prövas.
Alltså, uppslukas, det är klart man ska... behålla sitt jag i någon bemärkelse. Mm. Men om man tror att man ska bli lycklig av att fokusera väldigt mycket på den egna upplevelsen och egna, liksom, det egna, då går det inte så bra.
Mm.
Men det är klart att man inte ska låta sig uppslukas. Man ska stå för det man tror på. Man ska liksom inte låta sig dras med. Det är ju verkligen viktigt i dessa tider nu när det är liksom massrörelse på nätet. Plötsligt skriker alla och springer åt ett håll. Och sådär, va? Det ska vi naturligtvis inte göra. Så det är någonting annat det där, va?
Mm.
Men ensidigt fokus på det egna jaget är ingen bra idé.
Mm. Nej. Hörrni, jaget är en stor fråga. Det har filosofer sysslat med i alla tider.
Ja.
Ja, så det här är bara början. Vi får hoppas att de som tittar fortsätter att fundera över de här sakerna. Tack för att ni kom.
Tack.
Jag vill tala om för er som har tittat, inte minst på intervjun jag gjorde innan, att se till att söka hjälp om ni behöver det. Det finns hjälp att få för missbruk och också för ångest. Vi lägger ut det på vår Facebook för er som behöver. Med det så önskar jag alla en riktigt trevlig helg.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-hour energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise. Having fun in the sun or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.